Så vi ska fortsätta idag i vår serie om korset. Vi har tagit några veckor för att ha olika synvinklar på just vad det är som Jesus har gjort för oss. Och dagens rubrik är utvald istället än förkastad. Det är dagens rubrik. Så vi pratar om någonting som verkligen ägde rum 2000 år sedan. Och det här påverkar alla människors liv i alla tider. Och så förkastad är en väldigt tungt ord, ska jag säga. Jag tror inte det är många av oss som går runt medvetet med den här tanken. Jag är förkastad, jag har känt mig förkastad. Men vi säkert har alla haft stunder när vi har känt oss utanför. Eller att vi inte är tillräcklig. Eller kanske inte riktigt älskad för den vi är. Vi kanske har haft sådana stunder. Tänk till exempel på ett barn på skolgården. Och de ska dela alla i lag och spela fotboll. Och det här barnet är alltid sist. Eftersom han är kanske inte det bästa på fotboll. Han springer inte så fort. Eller han är inte så liksom, säker på vart han ska sparka bollen. Och så han vet att ingen vill välja honom. Och det känns pinsamt. Eller tänk på en ny tjej på kontoret. Och det är lunchpaus och alla redan sitter och äter runt ett bord. Och det finns ingen plats där för henne. Utan hon får sitta i en annan plats. Så det är kanske någon som säger hej hej. Men annars får hon sitta ensam. Det är kanske sådana stunder vi har upplevt någon gång. Är det stunder när vi känner oss inför Gud? Liksom, jag känner mig faktiskt. Jag vet inte om jag kan komma fram till honom. Jag vet inte om han skulle acceptera mig. Kanske när vi vet att vi har gjort något tokigt. När vi vet att vi har ljugit eller vi har gjort någonting vi känner skam över. Eller det har varit ett tag sedan vi har bett eller läst Bibeln eller kom till kyrkan och vi känner oss inte. Jag vet inte om jag kan komma fram just nu. Så då kanske vi går med lite känslan av att förkasta sig över oss faktiskt. Men jag har fantastiskt nyheter för oss alla idag. Gud har så många lösningar för det här. Han har så många lösningar för det här. Jag ska bara plocka upp tre. Men Gud har så många lösningar för den här känslan, för den här verkligheten och förkastelse så har vi i våra synder i alla fall. Först, Gud älskade oss först, ska jag säga. Och det här kommer från första Johannes 4 och 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Tänk hur bra det är. Han först har älskat oss. Det är Gud som definierar kärlek. Det är Gud som visar oss vad det är. Vi förstår vad kärlek är för att han har älskat oss först. Tänk på en bebis som är född och först älskar då sin mamma och pappa. De får kramar, pussar, de får uppmärksamhet, uppmuntran, de får praktisk hjälp, de får tålamod, förlåtelse, de får mycket mer. Det är genom deras föräldrar att de lär sig vad kärlek är. Och vi lär oss vad kärlek är från Gud. Det är inte någonting som vi upptäcker själva, utan vi får det från honom. Men hur ser Guds kärlek ut då? Hur ser det ut? Då bläddrar jag till Romarbrevet 5. Romarbrevet 5 och 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Men sen vi får en beskrivning av hur Guds kärlek ser ut. I vers 6 fram till 8. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast för någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för någon som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Älskar de värsta. Vi var Guds fiender när Jesus dog för oss. Vi hade bestämt att leva vårt liv utan Guds hjälp. Vi hade bestämt att inte ge Gud uppmärksamhet, men istället att gå på vår egen vilja. Och just i den hjälplösa platsen av olydnad och synd, då dör Jesus för oss. Det är en beskrivning av kärlek. För Paulus understryker det ännu mer, för han säger det är ändå svårt att dö för något som är god. Det är många av oss som skulle ge våra liv för ett barn eller barnbarn eller någon som vi verkligen älskar. Det är så många fantastiska berättelser av sådana saker som händer när folk är, jag måste bara ge mitt liv för den här. Den här är någonting så god, liksom de behöver leva. Men hur många av oss skulle vilja ge sitt liv för någon som hatar oss? Eller är en lögnare? Eller mördare? Eller vem skulle göra det egentligen? Vad skulle vi vilja göra för dem? Inte särskilt mycket, eller hur? Och Paulus är den som förstår mest av allt att Jesus dog för oss medan vi var syndare. Tänk på hur det var för honom. Han var en jude. Han var på väg att arrestera kristna och slänga dem in i fängelse. Och deras framtid såg väldigt blek ut. De skulle bara ha en väldigt kort liv efteråt. Han ville ju bara få bort alla kristna. Och då kommer Jesus till honom och säger, Saulus, varför förföljer du mig? Han var inte värdig att vara frälst. Eller hur? Han hade inte förtjänat den. Men ändå kommer Jesus med sin frälsning. Och det är därför Paulus beskriver det här. Att medan vi var Guds fiende, så dör Jesus för oss. Och så Jesus har gjort det för oss också. Och vi kanske sitter här och tänker, men jag har inte gjort vad Paulus gjorde. Nej, absolut inte. Men vi har samma behov av förlåtelse. Vi kan inte göra någonting som får bort vår synd. Vi kan inte göra någonting så att vi kan säga till Gud, men kan inte du förlåta mig? Det kan vi inte. Vi har samma behov. Men Jesus älskade oss först i att dö för oss i vår plats. Innan vi hade tänkt på honom. Innan vi riktigt visste vem han var. När man har det här känslan av förkastelse så kan man hamna i mönstret av att kämpa hela tiden för att vara accepterad. Kanske man vill vara duktigaste eller mest sedd, eller man vill gömma alla misstag, eller kanske man har försvarsposition. Då kan man inte vara helad genom att göra ännu mer. För det enda som kan upprätta det här är att sluta kämpa och tillåta oss vara älskad och accepterad av Fader Gud. Det är inte mer som vi kan göra. Det är faktiskt mindre som vi borde göra. Bara sluta acceptera den kärlek som han har gett oss. Så det första är Gud älskar oss först. Det är första svar för det här förkastelsen. Andra är Jesus var förkastad i vår plats. Och så ser vi här, jag kommer hoppa runt lite i Bibeln. Om ni vill ha de här bibelverserna sen efteråt så kommer gärna till mig så kan jag berätta sen. Om ni vill följa upp. Jesaja 53:3. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtandes man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skilde ansikte för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Alla lämnade Jesus när han var på korset förutom några kvinnor. Maria, hans mor, Maria Magdalena och sen lärjungen Johannes. Alla andra hade lämnat. Värst av allt var att Jesus blev föraktad av Fader Gud. När han bar på sig alla våra synder kunde inte Fader Gud titta på honom. Om man tänker sig att Fader Guds välsignelse är att hans ansikte är vänt till någon. Just på denna stund hade Fader Gud vänt bort sitt ansikte från Jesus. Och det beskrivs så här i Matteus 25-47. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Och det betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Jesus gick igenom detta för dig och för mig. Tänk hur det var för honom att för första gången inte ha nära kontakt med Fader Gud. Han var oskyldig just i denna stund. Men han var totalt oskyldig. Förlåt, han var alltid oskyldig. Han var oskyldig, men just i denna stund var han totalt ensam. Tänk hur det var. Det är kanske svårt för oss att fatta. För vi kanske går runt och ibland känner oss nära Gud. Utan att Jesus gick runt och alltid kände sig nära Gud. Förutom detta stund. För det var inte hans fel. Det var på grund av oss. Tänk hur smärtsam det är när ens pappa inte kan titta in i din ansikte. Det är inte. Det gör ont. Det finns en engelsk låtsång som beskriver det här så bra. Jag kommer läsa först på engelska och sen har jag försökt översätta till svenska. Och det står så här. How deep the Father's love for us. How vast beyond all measure. That he should give his only son to make a wretch his treasure. How great the pain of searing loss. The Father turns his face away. As wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Also på svenska. Hur djup är faderns kärlek för oss. Långt bortom allt som vi kan mäta. Att han skulle ge sin enda son för att förvandla en värsting till sin skatt. Hur djupt är smärtan av sårande förlust. Fadern vänder bort sitt ansikte. Medan så som förstör Guds utvalda drar många söner till härligheten. Så som förstör Guds utvalda drar många söner till härligheten. Det här är vad vi firar vänner vid påsk. Det är inte bara någon tradition för kristna utan det ger oss liv. Jesus var den som aldrig syndade, men han dog i vår plats. Så att vi behöver inte göra det. Så vi kan bli förvandlade från det värsta av det värsta till Guds skatt. Jag älskar alla C.S. Lewis sagor om Narnia. Jag läste dem många gånger. Eva nu har börjat läsa dem också. Och i Häxan och lejonet så är det så här i början att Edmund, han förrådde sina syskon när han berättade för häxan att de är i Narnia. För hon vill fånga dem och hindra dem för att vara de här kungar och drottningar som de är utvalda att vara. Och så Edmund berättade för henne att de är i Narnia så kan hon stoppa det här. Så då är det enligt Narnias lag, han nu tillhör häxan och förtjänar döden. Men istället väljer det här lejonassan att dö i Edmunds plats. Den stora starka lejonen som blir hånade och övergett av alla förutom Susan och Lucy. Jag vet inte om ni känner det här berättelsen. Men lejonet, assan, ger sitt liv för att rädda Edmunds liv. Och då blir Edmund accepterad igen. Och han till och med blir kung av Narnia efter allt det här. Och C.S. Lewis som kristen, han skrev en allegori som förklarar för många barn i många generationer hur vackert det är att ge sitt liv för någon annan. Att barnen kunde på något sätt förstå vad Gud har gjort för oss. Aslan, lejonet, var föraktad så att Edmund den lögnare kunde vara accepterad. Och sen upprättade i sin kallelse att vara en som skulle regera över Narnia. Och Jesus besegrade döden och lever igen. Så att alla vi som tror på honom blir förvandlade till Guds skatt. Vi är nu accepterade och upprättade i vår kallelse att vara Guds barn. Hur bra är det? Yes, jag har någon med mig. Då försätter jag. Två läsningar har vi. Gud älskar oss först. Jesus var förkastad i vår plats. Men det tredje. Vi är utvald av Gud och adopterad av honom. Vi är adopterade av honom. Och då landar vi i Efesierbrevet som Gudrun läste för oss. Jag läser det en gång till, för de här verserna är fantastiska. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. All andlig välsignelse i himlen, inte bara några. All andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom för världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Om ni någon gång har en dålig dag, läs de här verserna. Kom ihåg vem du är. Det här är vem vi är. Lite senare i det här brevet förklarar Paulus hur vi alla var döda genom våra överträdelser. Vår framtid var döden innan Jesus. Vad kan man egentligen göra när man är död? Absolut ingenting. Va? Man kan inte hitta någon lösning. Så då hade vi ingen makt att påverka vår framtid. Endast Gud kunde påverka vår framtid. Och det gör honom när han adopterar oss. Han totalt förvandlar vår framtid. För när vi är utvalda av Gud. Ni bara stirrar på mig. Okej. Vi är utvalda av Gud. Och det här kan vi inte göra någonting åt. Vi kan inte säga det här och säga, jag vill inte vara i Fader Gud faktiskt. För han har bestämt. Så är det bara att gilla läget. Jag kan inte bestämma vad du tycker om mig. Eller hur? Jag kan bara bestämma vad jag tycker. Så det är ingen här kan bestämma vad Gud tycker om oss. Eller hur? Ingen kan sitta här och tänka, jag vill att Gud inte tycker om mig just nu. Tyvärr, han redan gör det. Vi är utvalda av Gud. Och det kommer inte ändra. Oavsett vad vi gör. Oavsett om vi vill stänga alla kristna i fängelse. Så letar han efter oss ändå. Det är Paulus vittnesbörd, eller hur? Han har utvalt oss. Punkt. Så du kanske så här och tänker, men jag är inte värdig för det. Det är du helt rätt i. Ingen av oss är. Men han gör det i alla fall. Det finns ingenting som kan hindra Guds kärlek. För han utvalde oss innan vi var frälsta. Innan vi hade någonting gott på oss. Ja? Det är bestämt bara. Så lätt oss bara göra upp det. Och ja, ja, okej. Okay. Jag är utvald. Ja, som jag sa, det är bäst att gilla läget. Vi kan antingen kämpa emot sanningen att Gud har utvalt oss och sliter oss. Eller så kan vi bara andas ut och ramla in i hans famn. Vilket vill ni göra egentligen? Vill du slita dig emot Guds kärlek? Eller vill du bara luta dig bakåt? Jag vet vilken jag egentligen vill göra. Tack. Förstås om man inte är frälst då kämpar man emot Guds kärlek. För man är blind till det. Man är andlig blind till det. Och så hjärtan är hård. Men även som kristen kan man kämpa emot Guds kärlek egentligen. Så då om man fastnar i sina misstag och brister. Och kommer aldrig vidare i sina tankar. Och Gud bara står där och längtar och bara kramar oss. Och öser över det här välsignelse och hjälp och helande och kärlek. Gud hade utvalt oss före världens skapelse att vara heliga och fläckfria inför honom. Det är en fakta. Det är inte en önska att Gud önskar att göra det. Du är redan utvald. Du som har tagit emot Jesus är redan helig och fläckfri inför Gud. Det är förutbestämt. Det kan du tyvärr inte göra någonting åt. Bara att säga tack. Vi har vänner som vi jobbade med i London när vi jobbade med kristna studenter i London. Och de tyvärr har aldrig kunnat ha barn. Men i senaste 2 år har de adopterat en pojke. Och jag tycker det är så fantastiskt. Man får lite uppdateringar från Facebook ibland och vad har hänt i deras liv. För de var typ 49-50 när de adopterade det här pojk. Och det har förvandlat deras liv upp och ner. Men de är så glada. Han är utvald av dem. Det är han, permanent. Han är nu en permanent del av deras familj. Ingenting kommer vara samma nu. Och det är någonting som handlar i lagen. Det handlar i tingsrätt. Eller hur? Man gör beslut i lagen att adoptera någon. Då kan man inte ändra tillbaka. Pojken kommer alltid vara deras barn. Så de har valt att göra en större plats i familjen och i deras hjärtan på honom. Det är vad händer när man adopterar någon. Jag väljer att ha dig i min familj. Och jag vet att det kommer att förändra allting. Inte bara praktiskt, men känslomässigt. Allt. Det förändrar allting. Och Gud har gjort det för oss. I kärlek har han förutbestämt oss. Det var inte någonting. Ja, men jag tror det är väl logiskt att jag hjälper dem, sa Gud. Det var inte så. Det var i kärlek. I kärlek. Och det är förutbestämt innan tidens början. På grund av sin goda vilja. Han vill göra det. Och det gör honom glad. Att välja dig och dig och dig och dig och dig. Och alla som sitter här. Det gör Gud glad. Gud är värd ära och pris för att han har gjort det här. Att genom Jesus död får vi komma in i hans familj. Vi kommer inte in som slavar. Vi kommer inte in som de som för resten av livet bara kämpar och tjänar. Och förhoppningsvis på något sätt ska vi få en leende från Gud eller någonting. Så är det inte, vänner. Vi kommer in som barn. Kommer ni ihåg det här om den förlorade sonen som rymde iväg, slösade bort all pengar? Vad fick han när han kom hem? Var det så att fadern skällde ut honom? Aldrig mer kommer nära mig. Nej, han fick fest, ring, skor, nya kläder. Han fick sin identitet upprättad. Han fick en ny chans, inte en halv chans. Okej, du får sköta grisen här då för att du sköt grisen där. Det fick han inte. Han fick komma tillbaka som en son med all sin auktoritet. Att vara utvald av Gud och adopterad av honom är svaret för förkastelse. Är det här goda nyheter? Yes! Tänk om vi var ett barn som inte hade ett hem. Vi stödjer Iris Ministries som är en missionsorganisation som började i Mosambik nu över 20 år sedan. Och det började när just Heidi Baker skulle sätta sig på gatan och prata med alla barn som var på gatan och inte hade något hem. Och hon började bjuda hem dem. De hade ju typ 200 plus. Så började det här deras missionsorganisation. Och, men nu har de fler än 8000 församlingar. Men de har någon... de har något princip. Varje pastor behöver adoptera minst ett barn. Om man är pastor i Iris Ministries behöver man adoptera minst ett barn. För om det är problem med barn som inte har hem, är det inte vi egentligen som skulle ha lösning på det här? Jag tycker det är så fint. Men tänk hur det är för ett barn i Mosambik som inte har ett hem, som plötsligt får en familj. Som plötsligt får identitet. Och det är en bild av vad Gud har gjort för oss. Vi får Jesus identitet. Vi får Jesus framtid. Förstår ni? Vi hade en väldigt dålig framtid. Vi nu får Jesus framtid. Helig och fläckfri. Så det är inte bara att vi är utvald till att vara rädda från någonting. Utan vi är utvald till att bli någonting. Vi är utvald till att bli ett barn. Inte bara fri från synd och skuld. Utan att bli ett barn av Gud. Så även om människor har någon gång förkastat oss, vill Gud välja oss. Även om Gud skulle ha förkastat oss på grund av vår synd, har han istället adopterat oss. Jag tycker det här är fantastiskt. Och jag tänker ibland man behöver repetera om och om igen så att det sjunker ner. Så det inte blir bara ord, utan det blir någonting som vänder hjärtat. Och jag förstår att det finns mycket kamp kring det här också. För fienden vill inte att vi lever ut vår fullkomliga identitet egentligen. För då blir vi riktigt farliga i Guds rike. Så därför är det lite kamp kring det här. Och så vill jag att vi kör en sån när vi tar bort vissa lögner och tar emot Guds sanning om det här. Så att vi kan stå fast i vår identitet och vem vi är. Och jag har vittnesbörd i mitt eget liv när jag har haft förbön. Och jag har gett vissa lögner till Gud. Det här stämmer inte. Gud, jag ger dig det här lögn. Jag vill gärna ta emot den här sanningen istället. Och då ser man förändring. Vi får förnya våra sinne. Det står i Romarbrevet 12 och 2. Det blir så svenska här. Ja. Romarbrevet 12 och 2. Förnya vår sinne. Men om vi kan ta en stund tillsammans. Varsågod och stå upp. Vi tar en stund tillsammans. Och jag har bett Marcus skriva in dem här på PowerPoint. Så vi kan se vad vi kommer säga tillsammans. Om vi kan ta den första. Ta gärna en stund att läsa igenom först. Om vi bara stillar oss. Tänker lite på vad det är att vara ett barn av Gud. Och så om jag säger en del och sen kan ni repetera. Gud, jag ger dig lögnen. Att jag inte är tillräckligt bra. Jag lämnar lögnen vid korset. Tack Fader för sanningen. Att du älskade mig medan jag var en syndare. Tack att du älskade mig innan du förlät mig. Amen. Då tar vi nästa. Gud, jag ger dig lögnen. Att jag inte är önskad. Jag lämnar lögnen vid korset. Tack Fader för sanningen. Att jag är utvald av dig. Amen. Och då tar vi tredje och sista. Gud, jag ger dig lögnen. Att jag är svår att älska. Och lögnen att ingen vill älska mig. Tack Fader för sanningen. Att du älskar mig med en villkorslös kärlek. Amen. Gud älskar oss med en kärlek som är gränslös. Det bad just en morse innan gudstjänsten. Det kan vara bra att repetera sanningen flera gånger över veckan. Gud älskar oss innan han förlät oss. Vi är utvalda av Gud. Han älskar oss med villkorslös kärlek. Det är sanningen. En sista sak som jag vill att vi kunde göra tillsammans om Kristoffer skulle kunna komma fram. Jag vill att vi landar i sanningen men gör någon slags handling så att vi kan låta det sjunka ner. Så då ber jag Adrian komma fram med det här bord. Det finns en fantastisk vers i Jesaja 49:15-16. När Gud säger, se jag har skrivit dig på mina händer. Så har jag ritat en hand som kan föreställa, som kan stå för Guds hand egentligen. Och så vill jag gärna att när det känns bra att ni kommer var och en fram och bara skriver ditt namn på det här hand. Och medan ni gör det, tänk på att du är utvald av Gud. de här ord egentligen betyder att namnet är tatuerad på Guds hand. Tänk på att Gud älskar dig så mycket att han vill ha en permanent påminnelse på hans hand av ditt namn. Så under det här förbön som vill jag jättegärna bjuda er fram och bara skriva ditt namn. Och tacka Gud att han har utvalt dig.
Jag vill också, om ni vill det, göra en handling som har det med här att göra. Att för det här att fungera i ditt liv, två saker behöver hända. Dels att ha fakta att du är utvald av Gud. Att förstå att det är sant. En fakta som gäller just dig. Men det andra är att uppleva det. Och vi står i olika stadier hur det är, vilken vi behöver. Men det som jag vill ge för dig är att jag kan ge dig en faders välsignelse. Jag kommer läsa ifrån Matteus evangeliet, lägga händerna på dig och ge dig den faders välsignelse. Du är utvald och i dig har jag kär. Och just den där versen, det är nästan en disciplin jag har i mitt liv. Att återkomma till faktum och liksom uppleva som Jesus upplevde för dopet. Att jag är älskad. För det är faktiskt sant. Det är mer sant än allt annat. Men jag behöver påminnelse på det. Så det är en disciplin som jag har lärt mig att verkligen få tag i den ohörd sanningen. Att du är älskad av Gud, du är ett barn av Gud, du är utvald av honom. Han älskar dig som du är.